Hej och välkomna till Mobilitetspodden, en podd ifrån EU's Innovation där vi pratar om mobilitet. Och tanken är att vi ska minska kunskapsgapet mellan branschen och allmänheten. Vi vill också göra det mer tillgängligt och roligt att prata om mobilitet. Och hoppas att det ska inspirera folk till att ta mer hållbara reseval. Med mig i studion, förutom mig själv, jag heter Anna Wadström. Jag är också med min poddkollega Patrik Westreus. Hallå!
Tjenare!
Hur är läget?
Det är grymt. Själv?
Det är bra. Det är bra. Bara bra med mig.
Taggad?
Väldigt taggad. Ja. Vi ska ju gräva i kollektivtrafiken lite mer. Mm. Det känns roligt.
Och med en gäst dessutom.
Det har vi.
Som är så otroligt kul att ha. Varje gång det är gäst i studion, både digitalt och fysiskt, är det ju väldigt kul.
Exakt. Och idag har vi ju en återkommande, Mikael Olsson. Välkommen.
Tack.
Du kanske ska börja med att berätta vem du är, Mikael.
Ja, jag heter Mikael Olsson och jobbar på EU's Innovation som seniorrådgivare i mobilitetsfrågor och har varit i branschen i rätt så många år.
Exakt.
En kollektivtrafikguru kan man väl kanske säga.
Det kan vi säga utan problem. Ja, men det är så att vi hade ju med det i ett tidigare avsnitt, nämligen avsnitt 15. Och då fick vi prata mer om kollektivtrafik. Och lite ta oss tillbaka i historien. Vad är kollektivtrafiken och vad har hänt under historiens gång? Väldigt intressant. Så fick vi följa din också resa. Börja som busschaufför och är nu senior rådgivare helt enkelt inom kollektivtrafik. Och mobilitet. Väldigt roligt.
Kul.
Och vi kan ju grotta hur mycket som helst i det här mobilitetsfrågan och vinkla det på alla möjliga sätt. Och vi tänker kollektivtrafik i sig är ju väldigt spännande. Så vi vill ha ytterligare ett avsnitt där vi inte bara pratar om kollektivtrafik och historien och framtiden, men vi vill också prata mer specifikt om samverkan och varför det är så himla viktigt. Så vi kan väl börja i den här änden och säga att kollektivtrafik, om man går ut i stan så ser man i vårt fall då, i Göteborg, brandade blåa bussar, det är spårvagnar och så står det ju Västtrafik överallt. Då är det ju lätt att som kund att tänka att det är Västtrafik som kör, det är ju de jag har kontakter med, det är där jag köper biljetter, det är de som har loggor överallt. Det är Västtrafik som kör trafiken. Men stämmer det verkligen, Mikael? Är det så?
Västtrafik har huvudansvaret för trafiken, det stämmer. Men de som kör, det är väldigt många olika företag som kör för Västtrafik under Västtrafiks varumärke då. Och det är trafik som man upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling då. Och det är där man ställer kraven, vad man vill ha ut av det affären, det avtalet som oftast är upp till 10 år. Och det är viktigt att man gör det på ett bra sätt. Men det räcker ju inte bara att ställa kraven, utan det gäller ju att ha ett kontinuerligt samarbete med de som får den affären.
Mm. Ja, men så man kan väl säga att som kund då så upplever man att det är Västtrafik, men egentligen så är det operatörer som utför själva tjänster då. Alltså kör trafiken helt enkelt.
Ja, men så fungerar det. Medan vår resenären ser ju att det är ju Västtrafik och då gäller ju att man jobbar tillsammans med de som har fått trafik, som jag sa. Mm. För det är ju de och deras personal som träffar kunden. Mm. Och då gäller det att hela tiden skapa så rätt förutsättningar som möjligt för de som träffar kunden och att de känner en tillit till Västtrafik som uppdragsgivare.
Ja. Precis. Och vi kan väl gå in lite på hur man specifikt har gjort det på Västtrafik. Vi brukar prata om Västtrafikmodellen.
Mm. Jo, då får man gå tillbaka lite i historien igen. Då.
Ja, det går bra.
Det går bra. Nej, det var så här att man har ju upphandlat trafik nu i rätt så många år. Det är i runt 30 år då. Och kanske var också så väldigt ofta att men vi ställer ju de kraven i en upphandling. Och så är det bara att utföra det som står i papperna, men det kan man ju ha väldigt olika uppfattningar om och tolkningar då. Och vi tog då i branschen ett initiativ, totalt tog i branschen ett fördubblingsmål runt 2010 var väl det, och man tog fram en kan man säga, avtalsprocess hur man skulle jobba tillsammans och betala. Men vi tog ett steg längre då här, och vi tog även mycket mjuka faktorer som vi kallar VT-modellen då. Mm. Som byggde på att vi ska jobba tillsammans under hela avtalsperioden. Det här gäller ju då att göra en bra start när avtalet börjar. Jobba tillsammans med uppföljning under hela perioden och utveckla avtalet. Och ibland får man ju göra ett avslut då, om det är någon annan screen, och att man gör ett bra avslut så att inte kunden någonsin märker vid byte av företag att trafiken går ner. Då.
Mm.
En annan viktig del var också att hur får vi mer nöjda medarbetare? Och många av företagen när vi tog det här initiativet visade också röda siffror som körde för oss och i branschen totalt sett. Och det är ju inte någon, kan man säga, hållbar lösning för att få en produkt. Man satt mycket i förhandlingar om kostnader ytterst lite under perioden om vad är bäst för kunden. Då.
Mm.
Så vi gjorde ett jättestort arbete. Bland annat började vi med att ta fram värdeord. Och ett viktigt ord är ju tillit. Och byggde hela jobbet på då egentligen att få den tilliten till varandra. Men också, tillit är ju inte att man hela tiden ska tycka samma. Utan det kan vara väldigt olika, men man har ändå gemensamma mål. Också är det viktigt att ta vara på de olika kompetenserna som Västtrafik som man hade och trafikföretagen. Detta måste man jobba med hela tiden. Och vad man kanske måste bli ännu bättre i den världen vi lever i idag, för det är ju lite tuffare förutsättningar ute. Med trafik tar man i större städer, så är det väldigt mycket byggnation och sådana här saker och ting. Så måste man skapa så bra förutsättningar för förarna så att de gör ett bra jobb. Och man säger ju så här att kunden är det viktigaste. De är jätteviktiga. Men har man inte nöjda och trygga medarbetare där ute som träffar kunderna, så är det väldigt svårt att få ett bra jobb mot kunderna. Så att det var också något som var väldigt viktigt, var att det fanns två kategorier inom Västtrafik. Man såg, förut har man ju sett då bara Västtrafikanställda som var, numera är väldigt dryga 400, men var ett par hundra. Och sen såg man inte de andra som jobbar för oss som Västtrafikare direkt. Men det var ett viktigt beslut att fasiken, vi är nog 9000 och vi måste se det som en helhet. Och jag pratade om det, man såg två kategorier. En kategori är de som träffar kunderna och en annan kategori är de som skapar förutsättningar för de som träffar kunderna. Så det var ett väldigt viktigt beslut. Så att det har ju varit nu under dryga 10 år, men det gäller ju att hela tiden jobba med de delarna. Det blir en stor förändring, eller det händer så mycket i samhället, att skapa förutsättningar, skapa drivkrafter och jobba tillsammans då.
Mm.
Jag bara tänker lite för att belysa den komplexiteten, alltså det är mycket man ska arbeta med i de här avtalen. Om vi bara tänker upphandling, det vet vi, det förekommer inom kollektivtrafik, men om du i lite stora drag får beskriva vad som ingår i en sån här upphandling av trafik för att säkerställa alla de här, att kunden är nöjd, att partnerpersonal är nöjd. Vad ingår i en väl utformad upphandling, skulle du säga?
Jag kan ta lite stort. Det är rätt så mycket som ingår i det. Det är rätt så mycket dokument, men det finns ju mycket som är basic då. En viktig del är att alla lagar avtal, att man håller till er då. Det är en jätteviktig del, men också en viktig del. Vad är det vi har upphandlat? Vilka krav har vi? Det kan vara på fordon, det kan vara på utbildning av personal, är en viktig del. Och sedan en del är hur ska ledningen se ut i det bolaget som de får redovisa. Och sen är det ju alltid också, vad begär man för kostnader för det hela? Och sen kan man ju ha olika utvärderingar ibland. Ibland har man ju då bara, man säger, gå på priset. Det är lite, kan man säga, ja, vi går bara på priset. Och då tror man bara att ja, men man har ju ställt rätt så många så kallade skallkrav som ska leda till att de lämnar så rätt pris som möjligt. Sen kan det ske ibland att något bolag lämnar otroligt lågt pris.
Är det varningsklockor då?
Det är väldiga varningsklockor och då kan man faktiskt inte gå med på det. Ifrågasätta det. Och det har ju blivit så ibland också att man har förkastat det anbudet då. Och det är väldigt viktigt att det är ju inte många tycker att det offentliga upphandlat till varje pris. Så är det inte, utan det är otroligt viktigt utefter många parametrar i avtalet, som så här lagar avtal, vilka krav, miljökrav man ställer, så vilka krav ställer man på ledning och styrning exempelvis då. Sen är det jättemycket mer så att man håller sig till det, va? Och att man vågar vara kritisk i de här frågorna. Så det är ju jätteviktigt, och tänk att göra en affär som ska gälla i 10 år. Det är rätt så mycket som händer under den här perioden, men också väldigt mycket pengar.
Jag tänkte, det låter ju onekligen som att man slänger inte ihop ett sån här förfrågningsunderlag på en vecka direkt, utan det är ganska mycket som ska arbetas in.
Ja, men så är det ju. Och det är också viktigt att och det säger ju lag, men det är också viktigt för den som upphandlar att det ska finnas att de tydligt vet vad de ska räkna på, och att det finns en transparens i det. Den är jätteviktig. Mm. Så att det är ju de som sysslar med det här. Nu kommer jag till Västtrafik igen, för det är ju där jag har jobbat i många år. Och där gör vi upphandlingar hela tiden. Och det byggs upp en väldigt kompetens. Sen kan man tycka, så hamnar man ju i rätten emellanåt. Och det gör alla. Och ibland behöver det inte vara något fel. Eller så är det något litet fel som görs. Men det är rätt så komplext. Och allt i juridiken är inte svart eller vitt heller.
Och vad, precis det du är inne på, det här att det är 10-årskontrakt. Och vad viktigt det är att allting då är rätt. Och vad svårt det är att göra allting helt rätt ju. Det förstår man, komplext.
Ja, men det är en utmaning också, för att det ska vara så transparent som man kan räkna på det. Samtidigt så vill man ha ett av. Det händer ju väldigt mycket utveckling i hela samhället och verkligheten under 10 år. Och hur kan man ha ändå ett avtal som är flexibelt och kan ge möjligheter till att göra förändringar?
Och precis, återigen då, det här 10-årsperspektivet som du säger, det händer väldigt mycket under en sån lång period. Och det är också varför den här VT-modellen ju är extra viktig. Att man säger inte, ni ska leverera nu trafik i 10 år. Vi hörs då om 10 år när ni är färdiga med det. Utan att man hela tiden under de här åren jobbar tillsammans med partnerbolagen.
Ja, man måste vara väldigt nära varandra. Och som jag sa, så finns det bland annat ett värdeord som jag alltid tyckt var viktigt. Det är tillit. Mm. Och tillit, då, det betyder att man måste föra en dialog och en väldig kommunikation hela tiden. Och ta tag i saker. För att det händer ju väldigt svåra saker ibland. Ta bara exempelvis pandemin som ställde allting över bara några dygn. Helt andra förutsättningar, och det blir jättetufft. Västtrafik tappar jättemycket intäkter, tappar mycket resenärer, men många avtalen är gjorda så att där har man incitament för resandet. Då blir det i sånt fall mycket förhandlingar. Och det är väldigt mycket lättare om man har en tillit till varandra och kunna fixa när det bränner till.
Det känns så himla fint tycker jag, för det känns också väldigt mänskligt att jobba med den här modellen, att man ser inte bara att men kunderna är viktiga och tar liksom steget förbi, eller vad man ska säga, utan ser att så här, men kunderna, vem träffar dem? Jo, de träffar chaufförerna. Chaufförerna i sin tur har en arbetsgivare, och arbetsgivaren ska ha en bra kontakt med oss så att de vet vad de ska liksom. Alla leden är så viktiga.
Ja, de är jätteviktiga, för att Västtrafik då, som jag nämner här igen då, tar massa beslut. Man måste ju få input av vad som händer ute i verkligheten, och det är då de företag som vi har upphandlat som är där ute i verkligheten. Så det måste vara väldigt tajt för att kunna jobba också med ständiga förbättringar och kunna göra ännu bättre upphandlingar nästa gång. Så att, ja, det är många sådana här delar som är jätteviktiga.
Ja, det här tycker jag är ett väldigt bra exempel på samverkan och varför det är så sjukt viktigt ju. Att man inte bara jobbar internt liksom, utan man också ser att andra påverkar oss, andra påverkar våra kunder, då behöver vi jobba med dem också.
Jo, men det är jätteviktigt, och det gäller ju hela tiden. Det handlar ju om både struktur och kultur, som jag brukar säga, hårda och mjuka deras saker. De måste man balansera hela tiden. När jag har varit ute och pratat förr, då så sa jag att enklast för min del är ju att sitta med min kavaj inne på kontoret och bara låsa dörren. Vi har skrivit i avtalet, kör på bara.
Men står ju vad den ska göra.
Ja, men så fungerar ju inte verkligheten. Nej. Utan bygga upp och vara ute, se vad som händer, nära kontakter med dem som gör jobbet i verkligheten.
Och där finns det ju mycket, alltså från egen erfarenhet när jag har varit ute i uppdrag, så märker jag ju att den kundnära personalen, alltså busschaufförer och de som verkligen möter resenärerna, de har ju mycket tankar kring hur man kan förbättra saker, vad har vi problem, hur kan vi åtgärda dem. Det finns ju väldigt mycket att suga åt sig, och då är det ju bra att avtalen och att den övergripande strukturen är utformad på så sätt att man kan anpassa sig efter det.
Och lyssna till det. Ska vi göra några nedslag då på exempel när samverkan är väldigt viktig?
Ja, om man tittar på, nu pratade vi väldigt mycket om med företag och det vi upphandlat, men sen finns ju också samverkan som är jätteviktig. Jag tar exempelvis här i Göteborg, som det byggs otroligt mycket. Både byggs och repareras stora anläggningar.
Det tror jag alla göteborgare kan skriva under på.
Och då skapar ju rätt så stora utmaningar för kollektivtrafiken. Och det skapas, ja, det är mycket, kan skapas köer och sådär. Och helst vill man ju att så många som möjligt ska åka kollektivt och ställa bilen då. Och då har vi jobbat, tycker jag, på ett väldigt bra sätt här i Göteborg, som något som inte kom fram. Och jag har haft en konframledningsgrupp där, representanter vart mot Västtrafik, Trafikkontoret som är Göteborgs stad och Trafikverket då. Och jobbat med att hela tiden skapa förutsättningar ut efter de utmaningarna vi har. Och då får man också, alla har ju egentligen samma målbild, att skapa de bästa förutsättningarna för människorna i regionen här då. Och då får man också mycket större förståelse för komplexiteten. Oftast är det ju så här att, ja men hur svårt kan det vara? Fixa det ungefär, fixa den personen. Så här. Ja, det är rätt så komplext. Och då det är också samma där, måste bygga upp en otrolig tillit till varandra, jobba väldigt nära varandra. Otroligt viktigt för att kunna lösa de här stora utmaningarna, så att inte resenärer och människor i stort får en mycket svårare vardag. Så att det är jätteviktigt.
Ja, för precis det här konframprojektet, då pratar man mycket om alltså, ombyggnationer och omledningar. Ja. Och vad viktigt är att man då pratar med alla aktörer som påverkas, att inte något fordonslag liksom blir för mycket prioriterat eller något glöms bort i den här komplexiteten. Att det är ju det som är så viktigt då, för att det ska bli rätt förutsättningar.
Jo, men det är det. Och när man har förarbetat allt det, så har man ju tagit fram gemensamma dokument hur strategin ser ut, vilket som ska prioriteras, och de har en gemensam bild av det. Och genom att gatorummet är väldigt begränsat, så är det viktigt att både privatbilismen tar sig fram på ett bra sätt, men kollektivtrafik måste också göra det, men också gång och cykel. Och det handlar otroligt mycket om kommunikation tillsammans. Mycket kommunikation. Och det var ju så också, kan man säga, det bildade vi ju något som gemensamt då, som de här tre parterna är delägare i, det är Trafik Göteborg då, som jobbar med alla trafikslagen och analyserar och hur detta ska fungera. Så att, ja, det är en förutsättning att man jobbar tillsammans för att lösa på bästa möjliga sätt.
Nämnde du vilka tre organisationer som...
Ja, det är Västtrafik då. Det är Trafikverket som är statligt då. Och sen är det Trafikkontoret i Göteborg, som är en avdelning på Göteborgs stad.
Och när vi pratar om det här, vad man själv kan göra och vad andra kan göra, så vet jag att ni också på Västtrafik då tidigare pratade mycket om en metodik för detta, eller vad man ska säga. Pull and push. Yes. Kan du inte förklara lite vad det betyder?
Jo, men så är det ju att om man ordet pull först då, så gäller det att handla mycket om att vi ska ha en attraktiv kollektivtrafik. Vi ska se till så att det blir fler kunder som åker kollektivt och mobilitet. Den andra push-biten är ju att vi jobbar nära det kan vara infrastruktur, plats i gatorummet, och att man skapar en stark tillit att man är en stark mobilitetsaktör. Förutsättningar för att vi ska kunna göra det ännu bättre är att vi jobbar tillsammans och att man vågar kliva fram där. Så att nu måste vi jobba med de delarna. Vi kanske behöver ha infrastruktur. Man behöver vara med på tidigt plan när det är samhällsplanering och allting.
Just det. Ja, men precis. Man får inse att man själv är en viktig spelare, men alla andra behöver också ha rätt förutsättningar. Och vad kan jag skapa för förutsättningar, eller vi skapa för förutsättningar för att fler liksom kan göra rätt?
Jo, men så är det ju. Och dela med sig av den kompetenser man har så att man får överför den och till andra som är viktiga för att man ska få ihop helheten.
Mm. Ja, och om vi liksom fortsätter på det här med kunder och hur viktigt det är att man inte bara skapar rätt förutsättningar i trafiksituationer, för man vill ju också att fler ska resa kollektivt. Mm. Och för att skapa den typen av samverkan så kan man ju prata om massa aktörer som kan påverka och göra att det blir fler aktörer. Man kan ju då själv skapa förutsättningar, kommunicera, använda fler kanaler. Men en annan som vi pratar om mycket är det här med att ha kontakt med företag.
Ja, men de är ju jätteviktiga och det finns både offentliga och privata företag som är stora arbetsplatser. Och i vår region så är det jättemånga stora företag och de bör man jobba väldigt nära för att skapa rätt förutsättningar att fler åker kollektivt. Och där kommer man ju, ta exempelvis Torslandaområdet där Volvo håller till. Mm. Där jobbar väl runt 20-25 000. Mm. Och kommer man in och nära samarbete och når dem som kunder. Och det har vi jobbat rätt så mycket med både med kommunikation och skapa förutsättningar. Jätteviktigt är det. Mm. Och det finns andra ställen i regionen också som är jätteviktiga att vara nära dem. Och ta hjälp av varandra.
Ja. Mm. Det kan ju både vara att de här företagen då påverkar sina medarbetare att ta, liksom, åka kollektivt till arbetsplatserna, men också att man då förstår att det räcker inte att vi skickar en buss till den här platsen, utan okay, vi kanske ska mer abonnera eller se till att det går en specifik buss till den här arbetsplatsen och skapa förutsättning för att man ska kunna resa kollektivt.
Ja, men så är det. Och sen är det ju som vi är inne på, det kan vara kommunikation, man sätter upp realtidsskyltar, man skapar bättre förutsättningar vid hållplatser. Och det finns ju också företag som kan köpa, att man köper kort, periodkort och sånt via företaget till sina anställda och sånt här.
Jag tänker inte av en slump att, nu vet jag att han gör det fortfarande, men på den tiden jag extra jobbade på Volvo så gick det ju en Lila Express från Mölndal till Torslanda orimligt tidigt på morgonen. Mm. Och det är ju inte av en slump, det är ju ingen naturlig tid att sätta in en sån stor busslinje. Utan det är någonting som bygger på en dialog, en samverkan mellan ett sånt företag som Volvo och kollektivtrafiken. Tänk att sån dialog är ju då oerhört viktig.
Ja, men den är otroligt viktig att hålla den dialogen med större företag, och det är även så med sjukhus och sjukvården att det finns, ja, man pratar ju att öppettiderna i kollektivtrafiken då, och det är klart de är jättetidiga öppettiderna och ibland även sena tider på vardagar. Det är inte så många som åker, men det är ändå ett sätt att skapa förutsättningar i samhället för att kunna åka kollektivt, och alla har ju inte bilar eller?
Nej.
Ja, då får man ju verkligen en känsla av hur vi pratar mycket om det här, hur samhällsbärande mobilitet och kollektivtrafik är, och att kollektivtrafiken finns där och är så pass dynamisk och ändå ger möjlighet till det här resandet på obekväma tider och sånt. Det stärker bara den här tanken kring att det är samhällsbärande.
Mm, verkligen, verkligen. Och om vi går in lite mer på det här med alltså lösningar, för det är inte bara så att man behöver skapa förutsättningar för varandra, och vi pratar mycket infrastruktur och så, busslinjer. Men om vi liksom tänker framåt också, vad viktigt det är med samverkan för att få till nya typer av modeller. Då pratar vi affärsmodeller och så vidare.
Ja, men så är det ju. Man tittar ju på mycket olika mobilitetslösningar. Vi pratar det som kallas mikromobilitet, och det kan vara bildelning och cykel och allting. Så att där gäller det att man kan hitta affärsmodeller. Det tror jag är jätteviktigt att de offentliga och privata aktörerna hittar, för att man ska kunna göra de här investeringarna och jobba med innovation och en framtid. Då. Så att de är jätteviktiga, och därför måste ju sånt också prövas. De offentliga aktörerna jobbar väldigt mycket med juridik. Det är ju lite skillnad på privata företag och offentliga. Man har ju det lag om offentlig upphandling, man är rätt så påpassad. Så här, och det är också viktigt att de offentliga hela tiden jobba med att kanske ändra lagstiftningar så att man kan få ut väldigt mycket mer av samarbete. Jag tror att det är en förutsättning för framtiden då. Att det inte är någon konkurrens då, utan man får se helheten, och det kommer inte att se samma ut överallt. Det är en väldig skillnad då. ha mobilitet i en storstad. Men man måste också ha landsbygden med sig. Den tror jag är jätteviktig, att hitta mobilitetslösningar som är då effektiva. En ekonomisk hållbarhet är jätteviktig där. Man pratar mycket om så här on demand och sånt där. Den typen av, och hitta rätt där. Det kan finnas andra delar också. Och den är, tror jag, jätteviktig för att människorna i stora hela ska förtroende, att det inte blir någon kamp mellan stad och landsbygd direkt, utan man skapar de förutsättningar också.
Och där, precis som du är inne på och nosar lite på det här med att vad viktigt det är för att vi ska lyckas med det, så behöver vi ju det här samarbetet mellan privata och offentliga aktörer.
Ja, absolut.
Privata kan ju verkligen hjälpa till och driva på nya typer av lösningar som kanske är väldigt bra för då till exempel landsbygden.
Jo, nej, men så är det ju. Och det ser man ju. Det offentliga har ju inte hur mycket pengar som helst att investera i nya mobilitetslösningar och vi pratar ju elektrifiering, har vi gjort förut här av fordonen, och det är de stora investeringarna, den här innovationen, det måste de privata göra. Vad det offentliga kan göra är ju att ställa krav så att man når dit på något vis då.
Också vara öppen för att ta emot de här nya.
Ja, precis, tankarna. Och den är jätteviktig då. Och tar man elsparkcyklar, något som har varit lite ifrågasatt, ni har ju haft upp det på den förut, och just den typen av lösningar måste, som jag ser det, komma från det privata. Det kommer aldrig offentliga göra. Jag är klar.
Så är det väl liksom ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv, att den stora innovationskraften finns ju på privata sidan.
Ja, så är det. Så är det. Medan offentliga är med, svårt att skapa nätverk, kan ställa krav på vissa saker. Men nätverken och samverkan är jätteviktiga.
Verkligen. Ja, och när vi också nämner det här med konkurrens mellan olika, att vi inte får se det som, innan så har väl kollektivtrafiken varit mer, kollektivtrafiken är det som gäller och alla andra fordonslag konkurrerar med våra kunder. Så vill man inte riktigt tänka idag.
Nej, man måste se det som en helhet då och typ ta gång och cykel och de här delarna. De är ju jätteviktiga ur ett hållbarhetsperspektiv, både indirekt och direkt för människan då. Men sen finns det mycket annat då. Men det har jag också, tittar man tillbaka i tiden har man ju då jobbat, som jag sa tidigare, kanske lite fyrkantigt, man bara sitter kollektivtrafiken, men ändå har man ju varit på det till viss del när man byggt stora pendelparkeringar och sånt där, man har haft bra kollektivtrafik och tågtrafik, att folket ute på landsbygd får ta bilen dit, för att det går inte att nå alla med kollektivtrafik då. Men än mer blir ju detta ännu mer att man måste tänka helheter, och det känns som att det är alla på, och det är en början som kommer att utvecklas mycket, tror jag.
Ja, för det är så, skapar man förutsättningar för att det är bra cykelvägar, bra gångvägar, bra liksom nät som gör att man kan ta cykeln istället, två stationer istället för att åka kollektivt då, så skapar vi ju mer utrymme på bussarna och tågen och allt möjligt. Så att
och då kan lägga om trafik på annan ort där det finns en större efterfrågan. Så man kan optimalisera på det sättet.
Precis, fördela om resurserna, absolut.
Ja, men det är jätteviktigt att se de delarna.
Och också som du nämnde, mikromobilitet där, alltså det har ju också varit en avlastning för kollektivtrafiken. Att i stadsmiljöer också kunna istället åka med andra typer av fordon. Alltså som finns tillgängliga. Man kanske inte har cykeln med sig men behöver ta sig en kortare sträcka. Och då kan ta det istället för att åka kollektivt och skapa mer plats för andra.
Jo, men den är jätteviktig, för att det är ju så att platsen i gatrummet är väldigt begränsad. Och ibland är det faktiskt så att man vill ha bort en hel del fordonsrörelser även när det gäller kollektivtrafiken, för det blir för fullt helt enkelt då. Och som du är inne på då, kan man gå och cykla ett par hållplatser, ja, då kan man kanske avlasta en hel del trafik.
Jag ser det också som en lite så här förflyttning. Kan vi få, kanske inte helt behöver hända så här då, men cyklister och gå och kollektivtrafiken och cykla, då kanske vi kan flytta bilister till att ta kollektivtrafiken, för det kanske är för stort steg att låta dem ta cykel. Men att det är ju en av argumenten till att så här, kollektivtrafiken är redan full som den är idag. Så att vi som är bilister kan inte tänka oss åka alltså buss till jobbet, för att det är inte bekvämt. Liksom. Men kan vi göra en liten förflyttning till fler och typer av mobilitet, så kan man också skapa förutsättningar för att det är bekvämt för fler då att ta.
Jo, men det är en rätt tanke, och det tror jag så man ska tänka då. Sen är det ju så här också, när det gäller kollektivtrafiken då, så vet vi att under det som kallas peak-tid då, några timmar på morgonen och några timmar på eftermiddagen, så är det väldigt fullt då. Och det är också en del i att kan man sprida ut de tiderna på kanske ett annat sätt. Då blir kollektivtrafiken mer effektiv, och då minskar man fordonsrörelser. Men som du säger, och då kan man också på sikt få in fler kunder också.
Mm. Ja, precis. För kan man ha ett jämnare flöde under hela dagen, så ger det också bättre förutsättningar för att alltså mer förutsägbart också för kollektivtrafiken.
Ja, absolut, så är det ju. Och det är ju på vissa ställen så är det bara bussar som går någon typ per dag, någon på morgonen. Och det är ju en rätt så stor investering. Det är ju ett antal miljoner en buss kostar.
Mm.
Det är väl en av de få positiva aspekterna som pandemin har fört med sig, det här med i alla fall för många som jobbar på kontoren, hybriden, att du kanske kan ta förmiddagen på kontoret och står eftermiddagen hemma och sådär. Eller du kanske inte reser varje dag. Då får vi den här spridningen, sprider ut det från peak-tiden då.
Ja, men så är det ju, och det blir ju också uppföljningen och att man har då system, datadriven trafik och sånt här, kunna följa upp på ett bra sätt hur använder vi resurserna, när åker folk, och det kan vara väldigt varierande då, men än viktigare är att jobba med datadriven trafik så man kan använda resurserna på bästa möjliga sätt.
Mm. Ja, verkligen. Och när vi är inne på det här med offentliga och privata samarbeten, och också då när städer växer och så behöver vi också tänka på det när vi bygger nya bostäder och sånt. Alltså, hur kan man samverka med offentligt och privat på den fronten?
Jo, men där är, och det tror jag, det blir bättre och bättre att man är med i ett väldigt tidigt stadium. När man tar fram detaljplaner och sen bygglov och hela de här delarna. Att man är med och planerar för mobilitet. Och att det blir då ett hållbart samhälle i helheten där. För kommer man in för sent, Så är det ju väldigt stora risker att det är väldigt svårt att både ha bra kollektivtrafik där, men också andra mobilitetslösningar. Så den är jätteviktig att vara med på ett väldigt tidigt stadium. Så att jag tror samhällsutvecklare är otroligt viktiga, och det vet jag i Västtrafik har rätt så många som är med på ett tidigt stadium. Men det är också en del som måste in väldigt tidigt. Alltså.
Mm. Ja, verkligen. För där har man ju möjligheten att, precis som du säger, påverka från början och se till att vi får helheten i samhället och inte bara tänker att nu bygger vi en ny bostad och sätter vi parkeringsplatser och så är det färdigt. Nej, och det ser vi också händer. Nu pratar man inte bara parkeringsutredningar, nu pratar man mobilitetsutredningar.
Så det är ju helt på väg åt rätt håll, och det kommer bli jätteintressant. Mm. P-talen kommer att minska, man måste hitta andra mobilitetslösningar. Och det tror jag också människorna kommer att kräva också. Att man vill att det ska finnas det, att man kan leva ett bra hållbart liv då. Men det kommer ju mer och mer. Mm. Och det är ju viktigt att då kommuner och städer som ställer krav, att man har de kraven, och att man tjänar på att komma med mobilitetslösningar, att man får markanvisningar och sådana delar.
Och där är det ju viktigt att både, som du säger, det kommer att ställas krav ifrån kunderna framöver, men tills de ställer krav så kommer det nog vara en stor förändring för många. Så det går inte att köpa en bostad i centrala staden med parkeringsplats, två parkeringsplatser till bilar, ändå nära kommunikation till. Alltså det kommer bli en förändring för folk, och det vill ju vi också hjälpa till med att förstå så här, hur ska den här beteendeförändringen ske? Det kommer inte funka med bara piskan. Vi behöver också lite morot för att få folk att vilja förändra sig. Innan de kommer till den insikten att de kommer ställa krav själva, så kommer det vara tufft, tror jag.
Ja, verkligen.
Ja, nej, men så är det ju. Man måste alltid, tror jag, jobba med piska och morot.
Ja.
Kanske helst mest morot, men ibland måste man ha lite piska också.
Ja. Ja, men vad viktigt, samverkan, det tror vi ändå på för framtiden.
Jag tror, ja, absolut, och jag tror den blir än viktigare, att man bygger starka samverkan, mycket nätverk, delar med sig av kompetenser, och för att få ett bra hållbart samhälle då. Så att, och där är ju, ja, att mobiliteten är, har en viktig huvudroll i hela samhället då. Mm.
Mm. Ja, med de orden så tror jag att vi avrundar dagens avsnitt. Mm. Tack så jättemycket, Mikael, för att du har varit här och gästat oss. Mycket intressant diskussion idag.
Tack själva.
Ja, tack.
Och som vanligt när vi avrundar, är det så att man har feedback och tankar, idéer, så mailar man oss på
mobilitetspodden@iusinnovation.se, eller så kommenterar man på våra inlägg både i sociala medier eller på YouTube.
Ja, och LinkedIn om det är en social media eller nätverksplattform.
Kontakta oss.
Ja, exakt.
Ja, och vi tar gärna emot feedback på både poddar, men också om man har förslag på gäster som vi ska bjuda in eller ämnen som vi ska lyfta.
Precis.
Ja, då tackar vi för idag.
Tack så mycket.
Tack.
Ha det gött.